Varmt välkomna till det här seminariet som handlar om bibelöversättning och bibelöversättningsarbete. Och här kommer du möta Tony Larsson som ska få presentera sig mer sig själv sen. Han är präst i Kungsbacka och jobbar med Svenska folkbibeln. Och både översättningsfrågor och revideringsfrågor i Svenska folkbibeln. Varsågod Tony.
Vi kan börja med en bön tillsammans. Herre helig Gud, Guds ande. Vi samlar det här inför dig och vi vet att vi är inte bland oss. Jag vill be dig Gud att du välsignar oss när vi samlas kring ditt ord nu. Att du ger oss något värdefullt från dig till var och en av oss. Att du både stillar vår nyfikenhet, ger oss något till förståndet och något att uppmuntra ditt ord till hjärtat. Gud. Jag lägger nästan under din hand och säger, ske din härliga vilja. Låt ditt rike komma inom oss och sen utanför oss. Inom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Det är väldigt hedrande att vara här. Och inte minst att vi har seminarium tillsammans. Mikael Tellberg var snäll nog att rekommendera den här boken eller skriva en liten sak på baksidan. Och det var först som vi hade kontakt och vi träffades på en missionskonferens 2001 också. När du hade någonting om uppenbarelseboken på Rimforsa. Jag har kommit till tro i alliansmissionen. Jag har inte alltid varit troende och det är en... Det finns en viss rikrum i det att ha fått gå från mörker till ljus, att ha varit som en står utan Gud och utan hopp i världen och sen få upptäcka oj, han finns och det finns sanning, det finns något bergfast att landa på, att kroka fast i mitt hjärtat, att hålla fast vid. Och jag har fått uppleva det kan jag känna genom Guds ordet när jag från 15 år fick gradvis lära känna och förstå världen som har varit obegriplig för mig innan. Det är så att gudsordet har varit en viktig sak i mitt liv och jag tyckte om vad Elisabeth Sandlund gjorde med en personlig inledning. Jag kan berätta några saker för mig själv för jag kanske inte är så välkänd för människor. Jag har gjort något av en resa samfundsmässigt. Jag kom till tro i alliansmissionen. Jag har upplevt en kallelse till bibelöversättning redan i tonåren när jag då fick komma till tro och upptäcka något av Guds kärlek, då måste mitt liv få spegla det, få handla om Gud, att förmedla det till andra. Och då så bad jag, vad är vägen för det? Och så visade Gud, ja, du tycker om det här med språk, så jag började läsa bibelspråken, grekiska, hebreiska, språkvetenskap, började översätta böcker, åkte ut med Wycliffe, Folk och språk, till Nya Guinea en sommar och tänkte under någon slags utlandstjänst först, men... Sen läste jag teologi i Göteborg och fick ett Guds bananskal, fick kontakt med Svenska folkbibeln som jag ändå läst och glatt mig över sedan den kom. Men så fick jag höra talas om det 2005 eller slutet 2004 att de håller på att förbereda tankar på att en revidering, att uppdatera språket för 2000-talets nästa generation. Och då tog jag kontakt med dem och det blev en väldigt fin samling där att vi fann varandra. Jag har sedan också blivit prästvigd i Svenska kyrkan förra året. Jag är i Kungsbacka församling som är en härligt frikyrklig svensk kyrka i bästa bemärkelsen. Och jag har också förra året blivit förlovad med min Johanna som också är präst i Svenska kyrkan. Så lite grann om det här med jag kan också nämna någonting, att jag brinner ju för Bibeln, att jag vet vad det kan betyda för människor, vad det betyder för mig. Och en sak som jag gjorde för ett par år sedan var att översätta seriebiblar med japansk manga-stil och ge ut. Jag driver ett litet eget förlag, Gloria förlag. Och det är Jesus som japansk actionhjälte, ungefär. Väldigt varmt, kärleksfullt tecknad, inte så där hårt, råkolt för att kompromissar i budskapet. Man ser den omvänd mangatecknare som vill uttrycka sin kärlek till Jesus genom sin penna. Det var lite grann om mig. I folkbibeln så är jag i kanske den i styrelsen som har ett särskilt ansvar för grundtexten. Att kontrollera så att det blir rätt. Och jag är också med i ledningsgruppen för det revideringsarbete som pågår. Men jag tänkte jag skulle tre stycken saker ta upp här. Dels folkbibeln idag. Det är väl kanske så att någon här har hört talas om den här boken innan. Eller har läst någonting i folkbibeln också. Så någonting om folkbibeln idag. Sen någonting om tankar för revideringen. Och sen det som jag tycker är roligast att ta på slutet. Alltså titta på några verser tillsammans. Bearbeta dem. Se vad kan man göra här? Hur tänker vi? Det blir konkret är mycket roligare än principer och abstraktioner. Men vi måste ändå börja med någonting av principer. Lite kort om historik. Under 80-talet så upplevde man att det behövs en bibelsättning som präglas av tron på Guds ord, både i översättningsval och i noter. Och Nya Testamentet kom 1996, hela Bibeln 98. Och idag, 2014, så är folkbibeln ganska vitt spridd i Sverige. 500 000 nästan Nya Testamenten har tryckts och distribuerats. Och cirka 160 000 helbiblar. Man bör veta om att det finns Bibeln tillgänglig på många format förutom den tryckta Bibeln som ni ser. Det finns på nätet, det finns i bibelstudieprogram som Bibleworks, eSword, jag vet inte vilka ni använder, om ni använder några, men att den ska finnas tillgänglig gratis i alla dem. Appar i Bibeln, så på en smartphone ska man kunna se den U-version igen. Kanske den vi rekommenderar mest, vi har inte fått till vår egen app ännu. Olive Tree är en annan sådan. Och i U-version, är det något ni känner till? Är det någon som använder U-version här på Bibeln? Ja, om ni har en sån här, en smartphone, så kan ni höra Bibeln, en inläsning gratis, strömmande i lurarna om ni går in på U-version. Och den finns också att ladda ner till datorn som slipper vara uppkopplad från vår hemsida. Men det finns för Nya Testamentet just nu och hoppas att det ska finnas för GT i framtiden också. Och så projektprogram och som e-bok och så vidare. Men att vad jag personligen brinner för, det är vad Jesus säger, att det ni har fått som gåva, ge det som gåva. Och vi har fått det värdefullaste, Guds ordet. Och att då kunna göra det tillgängligt för svenska folket, svenska folkbibeln. Det ska vara en resurs som är tillgänglig och inte någonting att lägga hinder i eller att tjäna pengar på. Sen så uppskattar man ju stöd för arbetet, för jordiskt sett så behövs det ju bröd på bordet också. Men att det är också en sak som var i ropet för ett par år sedan, att det här med copyright-frågor. Men att om man ska musiksätta någonting, om man ska göra plancher för sin kyrka, om man skriver en bok och vill citera folkbibeln, så är inget krångel med copyright eller sånt. Om man inte ska tjäna egna pengar på det, så det är vad vi tror på. Det var något kort om folkbibeln idag. Sen är det så att idag är det 18 år sedan vi publicerade Nya Testamentet och 16 år sedan vi publicerade GT. Och språket förändras. Och därför så får man slå fast att folkbibeln ska revideras till den här till åren kommen. Så säger man väl inte. Det finns ingen människa som pratar på det där sättet, va? Fram med pennan. Skall, ty, till åren kommen. Man försöker uppdatera lite grann. Så det skulle man kunna säga om man är en levande människa och inte ett fossil. Så folkbibeln ska revideras, för den börjar bli gammal. Ska man inte överdriva det här? Och så. Det finns något värde i ett äldre språk och så vidare, men att det kommer nya generationer och man får finna någonting som talar till hjärtat i respekt och fortfarande kontakt med det som varit. Så om man nu ska säga någonting om revideringen, den nya folkbibeln. En liten kronologi. Planeringsstarten var 2005 och sen hade vi ganska mycket samtal och provade olika vägar och se åt vilket håll ska det gå och hur ska man göra. Sen kan man säga att 2008 satte vi igång mer på allvar. Och sen så kunde vi publicera en liten provöversättning av Johannes evangeliet. Är det någon som har sett den här, fått den i sin hand någon gång?
Jag har den och har lyssnat på den.
Ja, det stämmer. Det finns också en ljudbok. Hela Bibeln är väl en ljudbok, men vi har... Ja, det stämmer. Sen så kommer vi ut med Saltaren 2010 också i den provöversättningen. Det finns också en ljudbok och i en lite illustrerad upplaga med sättning mer som en diktbok med lite luft på sidan. Också lite illustrationer till också. Så tänk som presentbok, diktbok. För Saltaren är ju en bok man kanske läser i ett annat sinnelag än det här mer detaljstuderande som man kanske tillämpar i de undervisande texterna. Så att den finns ute på bokbordet väldigt billigt ifall man är intresserad. Och sen så punkt, så har vi jobbat på och nu börjar vi närma oss slutet av detta år. Med Guds hjälp och inga hinder på vägen så ska vi kunna bära fram ett nyreviderat Nya Testamentet och Saltaren till jul. Nya Testamentet och Saltaren är ju den del av Bibeln som läses oftast och därför är det logiskt att börja där. Och sen så kanske det är ett längre perspektiv på hela Gamla Testamentet så att vi, men Nya Testamentet och Saltaren, det är nära förestående. Vem har varit med i arbetet? Bara väldigt kort. Zette Erlandsson känner många till, teologidoktor, och har varit en central figur i gamla arbetet under 80-talet, 90-talet och ger en kontinuitet nu idag. Sedan jag väl har fått platsen vid hans högra sida och arbetar. Sen så är vi en grupp på cirka 10 personer. Kanske inga nationellt kända namn, men vi är några stycken och det är många fler som man kan nämna och många som varit inne en stund, gymnasister för att ge ett ungdomligt perspektiv och människor i olika åldrar, fromhetstraditioner och så vidare. Grunden för det som vi utgår från, det är ju, som Elisabeth nämnde, det är tron på Bibelns inspiration. Tron på att detta är Guds ord. Jesus sa, de ord som jag har talat till er, de är ande och liv. Och det ord vi måste ta emot med vördnad, det är ord som vi vet gör någonting i människors hjärtan. Ord som vi får befallning av uppenbarelseboken. Inte ändra på, inte stryka, inte lägga till. Och samtidigt så måste vi i vår process här på jorden nu, i vår tid, komma i samarbete med Guds ande. Liksom han inspirerade ursprungstexterna under första århundradet under Gamla Testamentets tid, så får vi försöka arbeta i bön och öppenhet för Guds ande. Sen så är det en förutsättning att det är inte bara det är någon slags direkt inspiration, utan vi måste också vara akademiskt relevanta och ha kompetens med grundtexten, och den ska man följa i möjligaste mån. Och det är en lite grann av en antydan där. Dels i innehåll, men även i möjligaste mån i ordalydelse, i tankeföljd. Vad som är i fokus i meningen i grundtexten kanske behöver vara i fokus i meningen, komma först i översättningen eller hur man uttrycker det. Sen så är i möjligaste mån, det är inte en trait, litteral översättning som vi eftersträvar, utan ändå någonting som är för hela folket. En folkbibel, en som ska vara behaglig och fungerande att läsa för gemene man, som är så nära grundtexten att forskaren eller pastorn eller kunna sitta med folkbibeln i ena handen, grundtexten i andra handen och använda för förberedelse av predikan. Eller så. Så att hela tiden man har den här avvägningen att det ska vara modernt, fräscht, lättflytande och det ska följa grundtexten. Jag skulle inte vilja göra en lika dramatisk motsatsförhållande mellan dessa som det kanske låter, för att ofta tycker jag ser i underrevideringen att om man tittar mot grundtexten, jaha, men det går att uttrycka ordet och annat också, blir det mer lättflytande. Och sen så, och många sådana steg har man kunnat göra. Annars så får man pröva vilken princip man ska använda om man måste förklara mer. Men vi ska gå in på lite mer praktiska exempel nu strax. En princip har varit ljudharmoni. Att det ska ju funka för högläsning. Det ska inte bara vara en textprodukt, utan att Bibeln är ju gjord för att läsas. Hamikra, skriften, det lästa. Det är ett ord för, på hebreiska för skriften. Så att det ska vara flyt, rytm och att språkljuden inte ska knyta ihop sig. Så att på alla nivåer, på detaljnivå, ordval, ordföljden, kommateckning kan ses över, meningarna kan förkortas, styckena kan förkortas och man kan öka antalet noter. Det är en sak som där jag kanske känner att folkbibeln inte varit så komplett på i dagsläget, att ange där det finns relevanta. Så här kan man också översätta det här grundtextordet eller grundtextmeningen. Och det borde finnas alla relevanta alternativ så att man bemyndigar läsaren. Det är ju vad vår protestantiska reformation har betonat, att varje människa är myndig att själv läsa och uttolka ordet. Inte efter sitt kötsliga sinne, men efter vishet och gemenskap med andra troende. Principer blir abstrakta. Nu tänkte ni börja med något konkret och titta på. Några exempel. Här är ett ord som jag älskar. För det här är ett exempel på gudomlig kärlek. De spikar upp honom på korset. De slår spik genom hans händer och fötter. Reser korset. Och så ber Jesus: Fader, förlåt dem. Så de vet inte vad de gör. Det ber han för var och en av oss när vi syndar. Vad kan man göra med det här? Finns det någonting som känns inte 2000-tal? Något förslag?
Ty.
Ty, det stämmer. Det skulle man kunna, vad skulle man kunna göra med det? För. Ofta passar det att ersätta ty med för. Det är, ty är väldigt bra för att det ersätter exakt, ganska exakt ett grekiskt ord som heter gar, som är väldigt vanligt i NT, och det blir korrekt om man liksom ersätter med ty varenda gång nästan. Men att för passar inte exakt på alla ställen där ty funkar, men här funkar det bra. Någon annan sak?
Fader.
Ja, vad skulle du vilja göra med det?
Pappa.
Mm. Det stämmer. Pappa, fader, och det finns en mellannivå med far. Här finns en stilfråga. En sak som vi landar på är far istället för far. För att pappa, då går man in på det informella språkbruket. Och medan far har fortfarande någonting av. Det är en mindre ändring. Och man måste vara försiktig så att man inte ändrar för mycket. För att ofta finns det ju goda skäl till att det står som det står. Så att inga onödiga ändringar är ändå viktigt. Men far är ett sätt att dra ihop det. Det kan man ändå tala om. Ja, min far han. Han är en bra man han. Men min fader, det är bara katolska präster som heter fader.
Varför bollen är ty?
Nej, det har kommit dit för att... Okay. För den, men hon tog upp det fel. Förlåt. Inte den ordning som jag hade förberett. Hade jag haft penna och så vidare så hade jag gjort det i den ordningen som vi fått upp här. Men nu är han bunden av PowerPoint. Och likadant. Vår far i himlen är ett arbetsförslag för fader vår som är i himlen. Precis som New King James version har. Our father in heaven, inte which art in heaven. Och sen som sagt för. Så att så är ett exempel på en uppdatering. Ganska okontroversiell egentligen. Vi går till Saltaren. Herren sa det till min herre. Sätt dig på min högra sida till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter. Den härliga profetian som vi läser varje Kristi himmelsfärd, när Jesus blev upphöjd och fick sätta sig på faderns högra sida. Några förslag här?
Vad?
Det är en sak. Herren sa, och då menar du att man skriver SA till min herre.
Ja.
Just det. Vi, den första Toraöversättningen här så gav ut det med SA. Och här handlar det väl om en, man ska smaka på nivåerna. Jag tror att det är inte riktigt redo än att byta till SA, för att det är mer informella texter som har SA, som stavades SA, och medan texter från myndighet eller tryckt bok, en roman, oftare har SADE. Det kan hända att när vi kommer till 2020 att då är det läge att dra över SA genom hela, men i dagsläget, för att inte göra en onödig ändring, inte ens om, för det väckte en del reaktioner 2009 när vi gav ut den här. Och därför så genomför vi inte SA i dagsläget.
Men det är en generationsfråga. Vi får aldrig in uppsatsen med SADE idag i skolan.
Det...
Eller hur, Mikael? Det får ni inte heller vara här. Inte skriver ut eleverna SADE.
Nej, men det är... Jag kommer till det sen också. Ja, det finns en tydlig språkutveckling här. Att sa det tror jag kommer försvinna inom även i lite mer formell litteratur inom ett antal år.
Men inte till jul.
Och inte folkbild.
Men det, man måste smaka över det. Så ja. När, kanske 2020, 2019, 18 eller när det nu blir, då kanske. Några andra tankar? Ja, just det. Det stämmer. Fotopall får jag också se över. Men man kan till och med säga som en pall för dina fötter. Det är ju en liten ändring. Fotapall under dina fötter. Eller är det en pall för dina fötter? Men drar vi upp grundtexten. Neum Adonai Ladonai Shevlimini Adashit Oiveja Hadom Leragleja. Är det någon som läser hebreiska här inne? Hadom, pall, le, till eller för, raglej, fötter, ha, dina. Det står ju redan en pall för dina fötter. Det är det här som inte är ordagrant. Och därför är det så viktigt att revidera utifrån grundtexten. Inte bara se vad kan vi göra av den här svenskan, utan att kolla. Ja, men det står ju pall för dina fötter, då får man idén till något mer normal svenskligt genom att inspireras av grundtexten.
Gjorde man inte där då 98?
Tydligen inte. Den är ju mycket av GT i 98 års folkbibel är ju en i sin tur en revidering av 1917 års bibel. Också utifrån grundtexten, men inte i varenda en sån detalj. Och därför så behölls det. Någon annan tanke här i den versen?
Mm. Du kan ju dra ihop till det skrivet.
Ja, visst. Sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fötter som en pall, tills jag har lagt dina fiender som en pall för dina fötter. Det är också en ganska vanlig hopdragning. Någon gång så får det vara kvar till dess att de språkharmonin begärde. Men att en annan sorts ändring som är hyfsat vanlig att se över. I vissa fall så är haret inte helt nödvändigt i meningen. Tills jag har lagt. Det beror på texttyp. En poetisk text vinner på att vara pregnant, koncentrerad, sammanhållen. Och därför så kan man dra ihop även ha där, medan i mer undervisande texter kanske det mer vinner på att vara kvar. Det är en avvägning från fall till fall. Och där vi, som vi säger, sätter på min högra sida tills jag har lagt dina fiender som en pall för dina fötter. Sen kan man se över kommateckens användningen. Det är lite skillnad på de här två. Sätter på min högra sida, paus. Sittandet är viktigt. Och sen kommer det till information. Tills jag lagt dina fiender som en pall för dina fötter. Utan kommatecken och när det är en radbruten poetisk text så är inte kommatecken lika nödvändigt som i en löpande prosatext. Så är målet tills jag lagt mer i fokus än om ett komma kommer att separera upp det. Så att så här blev det. Sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender som en pall för dina fötter. Vi tar ett par verser till, vi ska strax lämna över. Vers 2 där. Din makt spira skall Herren sträcka ut från Sion. Du skall härska mitt ibland dina fiender. Några. Matte ozcha ishlach Hashem et Sion. Rede bekere oivecha. Rede, det är du skall härska. Men det står inte du skall härska. Det är en imperativ form. Härska mitt ibland dina fiender. Och det är en liten distinktion. Det är alltså inte en förutsägelse utan en uppmaning. Att härska mitt ibland dina fiender. Mitt ibland. Det är... Ibland fyller man ut med ibland när man säger. Men att man behöver inte ha det i själva texten. Sen så... Matte uscha gishlach. Är det någon som läser hebreiska här? Har läst hebreiska någonting? Du kanske känner igen det här med imperfekt och perfekt. Att imperfekt formen som betyder icke-fullbordad. Att det är... Man målar med ganska breda penseldrag i hebreiska. Grekiska är ett exakt språk på ett annat sätt än vad bibelhebreiskan är. Och att någonting är gishlach ska sträcka ut... Det är bara att det är inte fullbordat ännu. Och det kan lika gärna betyda skall sträcka ut som sträcker ut. Och det är också en... det har vi så sammanhanget och det är en rytmfråga. Att det är... härskandet inleds nu. Och därför så är en presens dels inte ovanlig andra översättningar och... I den poetiska texten så det är inte helt avgjort vad som är futuren, vad som är presens. Det här är inledningen av psalm 110. Ett exempel från NT innan vi, så vi var från grekiskt exempel innan vi lämnar över. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver allt slags orenhet och får aldrig nog. Någon tankeförslag? Ja, det stämmer. Det är lika korrekt idag att säga all slags som allt slags. Grejen är att en orenhet, en genus, allt slags är t-genus, ett slag. Och det var nog mer vanligt för att man harmonierade allt med slags. Medan all slags oenighet så harmonierar man med ordet som kommer efteråt istället. Andra tankar?
Utsvävningar säger man väl inte så ofta idag.
Nej, och det viktiga är att det har inte den där... Vilka utsvävningar du ägnar dig åt. Man, det ska inte vara bara det rätt kognitiva innehåll att det pricka in vad det handlar om, utan det också ska vara rätt känsloladdning i det som man talar om. Och Guntriksson säger Ytines apaljekotes eftus paredokan di aselgia is rasian akadrasias pases emplionexia. Aselgia, tygellöshet, bara helt ordentligt, men det är ett kritiserande ord. Man kan säga att ja, den där föreläsaren, han gjorde en liten utsvävning om sin fästmö. Eller så, det var inte någonting som egentligen hörde till ämnet. Men så, det är inte en, ni blir inte helt upprörda om ni använder ordet att han gjorde en utsvävning. För att det har skiftat betydelse lite. Medan orger är ett ord som man använder för att kritisera någon som ägnar sig åt att tillfredsställa sina begär på ett omåttigt och förkastligt sätt. Bedriver, ägnar sig åt all slags och sen kastar de sig ut, kastar de sig in. Det är Guds rike som är inne och det är det andra som är ute, det är, de överlämnar sig själva, hävdospärdokan, för att det är ändå en liten omskrivning. Och sen, utan att skämmas, ap algikottes, avsmärtade eller av förmågan att känna smärtade, det är inte bara, utan att skämmas har kräver ingen revidering svenskspråkligt med sätt, det är utan att skämmas, visst. Men att mer korrekt vad det handlar om är avtubbade, de hade en förmåga till känsel, men de har tappat den. Så att det är ett exempel som man inte, det är inte bara en svenskspråklig revidering, utan när man tittar på grundtexten för att det ska bli mer exakt vad handlar det där grundtextordet om.